Jag vet inte vilket av ljuden jag gillar allra bäst. Om det är det här. Eller om det är det här. Det är klart det är dumt kanske som motorcyklist att säga att man gillar ljudet när man stänger av motorn allra bäst. Men det är någonting med det där. Det här är motorcykelradion. Jag heter Thomas Jennebo och det var ett tag sedan vi hörde sist, eller hur? Då var det fortfarande snö och vinter och Vasaloppet var väl nyss avslutat. Men nu är det andra tider, helt andra tider. Träden är gröna, fåglarna kvittrar och motorcykellivet leker. Jag går ut ur garaget. Går in i studion.
För det är nämligen här inifrån den relativa stugvärmen som det här avsnittet kommer att göras. Relativ och relativ. Alltså, jag började spela in avsnittet alltså, ute i garaget. Det var ju tidigt i morse, morgonen den 23 maj. Sen blev jag tvungen att dra iväg till jobbet som många andra människor. Och så hände det ena efter andra. Så att min plan att få publicerat det här avsnittet före lunch idag, den kom ju av sig med besked. Men det är sånt som händer. Så nu då, när jag står här och pratar om relativ värme in i studion, så kan jag säga att det är sommarvarmt ute. Det är riktigt, riktigt nice och det är nästan vindstilla. Det är perfekta förhållanden för motorcykelåkning, i alla fall om du frågar mig. Jag har liksom fått nog av att frysa. Den här motorcykeln som du hörde inledningsvis, som jag ska återkomma till. VFR:en som jag köpte i höstas. Jag har hunnit kört 186 mil eller väl någonting sånt där just nu i detta ögonblick. De 6-7 första av de milen de kördes i början av december. Resten har körts nu under våren 2017. Och igår, det var andra dagen som jag var ute och körde utan att frysa. Första dagen utan att frysa var egentligen i fredags. Ja, så det har varit kyligt. Riktigt, riktigt kyligt. Men det har du ju märkt förstås. Men förhoppningsvis så kan vi lämna det där bakom oss för några månader nu i alla fall. Alltså frost är överskattat. Eller hur? Frostnupna kinder. Vem har sagt att det ska vara något att stå efter? I det här avsnittet av Motorcykelradion så tänkte jag prata lite grann om sånt som kommer att hända i absolut närtid. Jag ska berätta lite grann om de här första 180 milen med min nya motorcykel. Och så blir det en del andra aktuella saker. Vi kan börja med en trist aktualitet. Nicky Hayden avled precis häromdagen, kom det besked om. Efter att för ytterligare en tid sedan ha var med om en trafikolycka där han krockade med en bil. Han var ute och cykla tillsammans med några kompisar på en träningsrunda. Han kör ju Superbike VM för Honda, var aktiv i MotoGP fram till här om året och blev också världsmästare i MotoGP 2006 var det väl. En som jag tycker, som då bara har sett honom på TV, men väldigt sympatisk person och en fantastisk förare. Och den här tragiska olyckan, den påminner oss också om den verklighet som vi alla lever i ute i trafiken. Att när man minst anar så kan det hända. Och det har inte att göra så mycket med ens egen personliga skicklighet. Alltså skickligare motorcyklist får man väl leta efter egentligen. En MotoGP-förare, en världsmästare i MotoGP. Utan när olyckan och oturen är framme, då slår det ganska blint. Det vi kan göra som motorcyklister då till exempel, det är ju att försöka vara vaksamma, köra åt alla andra. Du känner ju igen, du vet ju det, det är så det funkar. Man måste vara synlig, ta sin plats och allt det där för att i mesta möjliga mån undvika att det händer grejer därför att ingen ser att vi är där. Vad det var som förorsakade den här olyckan med Nicky Hayden, det vet jag inte exakt ens hur det gick till. Men förutom att jag är motorcyklist så är jag också vanlig trampcyklist. Jag hör ju till den där lite lätt bespottade gruppen trafikanter. Alltså gubbar som cyklar på racercyklar iförda färgglada kläder av lycra. Det är om inte skottpengar så i alla fall helt okej att håna den gruppen. Visst, tycker att vi är fåniga. Men det är också helt okej att bära sig extremt livsfarligt åt i trafiken mot den gruppen av människor, av trafikanter. Preja, tränga, kasta föremål på, tvärnita framför, köra, alltså duscha i spolarvätska. Alltså det, listan är jättelång och det är inte bara sån här råttan i pizzan historier utan de förekommer. Jag har själv blivit, alltså råkat ut för 2 gånger under samma vecka att ha blivit prejad av vägen. Bara för att jag var ute och cykla. Fattar du? Den ena gången i och för sig, det var ju en biljakt, en påverkad av någonting. Person som försökte smita från en poliskontroll hamnar på en grusväg där jag var ute och cykla. Hur stora odds är för det? Och jag möter de här som du var just på en raksträcka. Så jag hinner slänga mig ner i diket och överlever tack vare det. För det var otroligt nära. Hade vi mötts i en kurva så hade det aldrig funkat. Några dagar senare på en raksträcka, en asfalterad raksträcka. Fint och brett och så. Så är en mötande bilist som i samband med en omkörning bestämmer sig för att visa mig att jag inte har på vägen att göra eftersom det finns en cykelbana intill. Det här är också extremt olustigt. På motorcykel har jag råkat ut för att i samband med att jag körde förbi några bilar som stod vid en korsning. Jag skulle åka rakt fram över den där korsningen och de flesta bilarna skulle förmodligen göra sammalunda. Grejen var att vi var alla på väg till en speedway-match på Sanna Hed. Och vägen är bred så att jag kör förbi bilarna som står still. Och så tänker jag att när jag kommer fram till korsningen så står jag fortfarande bredvid någon av bilarna. Och när det blir dags att köra så är jag över korsningen innan den andra ens hinner börja ett sms. Du förstår. På vägen fram till den här korsningen så är det en refug med en pil på där. Och då får bilisten som jag glider förbi för sig att den ska preja upp mig i den där refugen. Bara för att. Och jag knackar på rutan för vad håller du på med? Du ska ge fan i att trängas. Jaha. Fast nu var det inte jag som trängdes. Dessutom hade jag inte tagit någon plats i kön för dig. Det funkar så. Jag hade inte tagit någon plats. Du förlorade inget på det. Men ja, hur som helst. I trafiken så är det tillräckligt bökigt ändå. Utan att vi ska behöva hålla på det där sättet. Sen kan jag känna att det finns motorcyklister och vanliga cyklister som också beter sig på ett rätt korkat sätt. För att markera att de har rätten på sin sida. Du vinner aldrig en match mot en buss, långtradare eller ens en Fiat 600. Det går inte. Du kan köra ifrån dem men du kan inte köra på dem och vinna. Det går inte. That's impossible. Så att vi måste försöka måna om varandra i trafiken tycker jag då. Och då är vi nästan inne på det där andra ämnet som har med hjälmar att göra. Det kom ju en undersökning från Testfakta precis bara för några dagar sedan som visar att alla hjälmar håller inte riktigt måttet. Nu har inte de testat alla hjälmar men de hade tagit ett antal hjälmar ur lite olika priskategorier och testat dem. Alltså testat dem mot de tester som används för att de ska bli CE-godkända. Grejen är, när man säljer en grunka inom EU så ska den vara godkänd för det användningsområde som den är gjord för. Så är det till exempel en teknisk pryl, en högtalare, så ska den uppfylla vissa krav för att få säljas. Ett par hörlurar eller vad det nu kan vara. Skyddsutrustning ska också vara godkänd enligt regler som finns, som är uppsatta. Och köper man en hjälm så ska det ju vara så att jag som konsument ska veta att det är en hjälm jag har köpt. En grunka som skyddar mitt huvud mot smällar och slag. Och inte bara en grunka som ser ut som en hjälm. Det är en väldig skillnad på att det är en hjälm och att det ser ut som en hjälm. Då får tillverkaren ta fram den här produkten som den ska släppa på marknaden, lämna in den så att den blir testad. Och uppfyller den då kraven för CE-märkning så kommer ett dokument med tillbaka. Jo, den här hjälmen, den uppfyller kraven. Och så är det upp till tillverkaren att fortsätta tillverka hjälmar med, som uppfyller den här specifikationen. Och så är det liksom en självkontroll på det där. Ibland dyker det upp något oberoende företag, som till exempel Testfakta i Sverige, och kollar av att det där stämmer. Problemet med motorcykelhjälmar som inte uppfyller kraven, det är att det inte finns någon myndighet direkt i det här landet som tar tag i tillverkarens örsnibb och nyper till och säger: hallå där, sluta genast kränga de där hjälmarna. Eller också ser du till att de du ska kränga verkligen uppfyller reglerna. Det måste du visa innan du får fortsätta med det här. För att just motorcykelhjälmar, jag ska inte gå in på juridiken, faller, om uttrycket tillåts, mellan stolarna. Konsumentverket, de kan ge sig på cykelhjälmstillverkare, vilket är bra. Man tänker då att Transportstyrelsen kanske skulle ta ett ansvar för motorcykelhjälmar. För de ger sig på annat som har med vägar och transporter och sånt att göra. Men nej, det var inte riktigt deras bord heller av någon märklig anledning. Så då är det upp till tillverkarna då att använda sig av den här informationen på bästa sätt. Och där måste jag ändå säga att jag tycker att Jula gjorde helt rätt. Alltså Jula säljer ju hjälmar i det billigare segmentet och de sa bara: vi tar bort dem här från hyllorna, vi måste undersöka, vi måste kolla var det kommer, så att de här hjälmarna som vi säljer med CE-märkning, som vi påstår är schyssta krukor, vi måste kolla vad det är som har hänt som gör att det inte ser ut att vara så. Vi återkommer i ärendet, ungefär så har de meddelat. Medans andra, jag kör själv med en av de där hjälmarna som utpekades som inte riktigt okej. Okay. En Schubert. Ett sånt där premiummärken, Schubert C3. Och den var bristfällig när det handlar om smällar i bakhuvudet. Schubert, deras svenska företrädare, bara säger: ja, men våra hjälmar uppfyller kraven. Och de är testade och godkända också i Tyskland med olika tyska krav. Så det här var jättekonstigt. Ja, vad ska de säga? Nej, men säg så. Gör det. Men jag tycker också att ni borde ha gjort som lågprisföretaget Jula. Sagt att tills vidare stoppa i försäljningen av hjälmarna. Tills dess att vi vet vad det är som har hänt. Om det är en olycklig miss med just den hjälmen, eller om det var någonting med testförfarandet som ändå inte stämmer överens riktigt med de förhållanden som hjälmarna är testade att klara av. Jag vet inte. Men det hade känts bättre i alla fall för mig. Vad jag ska göra med min hjälm? Ja, nej, men jag får ju fortsätta ha den, tänkte jag. Ett år till i alla fall hade jag räknat med, men ja, jag vet inte. Samtidigt när den inte är säker, då är det lika illa som min gamla hjälm som jag pensionerade på grund av åldersskäl. För hjälmar har ju liksom ett bäst före-datum. Längre än 5 år ska man nog inte ha dem egentligen. Den hade fått gått lite på övertid. Alltså om det är glasfiberhjälmar, är det hjälmar med skal av plast, då är det ännu kortare datum som gäller på dem. Hjälmen är huvudsaken, brukar man säga, men skallen är huvudsaken, och det är viktigt att vi skyddar den och att vi som konsumenter vet vad det är vi köper, helt enkelt. Inte bara det vi ser, liksom solvisir och fräsiga färger och ett schysst spänne. Så det är det där som inte syns, själva säkerhetsfunktionen. Vi måste kunna lita på märkningen. Ja, nej, men det var väl det om det då. Motorcykelradion drar till Isle of Man framöver. Alltså mindre än en vecka kvar innan det är dags att packa väskan och sticka. Vi kommer att sända från TT, tävlingarna där, varje dag. Vi, det är alltså Silja och jag. Det är inte Silja vet om Isle of Man, det är inte värt att veta. Så det känns jättebra och tryggt och fint för mig att få luta mig mot Siljas rutinerade axlar och bli guidad runt på ön och även genom tävlingarna med hans expertis som käpp och stav. Det känns jättebra och jätteroligt. Han är också, precis som jag, gammal journalist, ljudtekniker. från SVT. Jag har ju mitt förflutna på Public Service-radion. Så att nej, det där kommer att bli riktigt bra. Vi kommer att ha vår fasta studio i presscentret och sända därifrån på morgnarna. Men sen kommer vi att röra oss ute också på dagarna och spela in grejer, och så blir det sändningar på kvällar och lite det och sånt. Tablån, som sagt, den dyker upp här på cykel. Tablån, den kommer. Men det blir en utförlig... Men du hittar tablån, som sagt, på Motorcykelradions hemsida. En tablå som vi ändå måste förse med den där varningstexten, att den kan komma att ändras. För det har nämligen med vädret att göra. Isle of Man ligger, som du kanske vet, mellan, alltså, Irländska sjön, mellan Storbritannien och Irland. Och där ändrar sig vädret ganska snabbt. Och är det så att det blir regn och blåst, då går det inte att tävla. Så att förhoppningsvis ska det bara regna och blåsa på vilodagarna. Annars i vilodagarna, alltså varannan dag, är avsedd som reservdag för tävlingsdagarna. Men vi håller väl tummarna att det blir finväder hela veckan när vi är där. Så man slipper använda sig av vare sig regnrock eller stickad mössa, som Silja talade om för mig att jag var tvungen att ha med mig. En varm stickad mössa, för drar det i och blåser utifrån havet där, så blir det kallt om knoppen. Mer grejer innan vi pratar motorcykel, såklart. Såklart så måste jag ju nämna att Robert M. Persig avled för en tid sedan. Vem var det? Kanske någon tänker. Robert M. Persig, han var författare och han kom 1974 ut med en bok som hette Zen och konsten att sköta en motorcykel. En bok som i vissa kretsar anses vara ett måste att läsa, och i andra kretsar så vet man inte vad det är. Ägnar man sig åt motorcyklism på ett eller annat sätt, så tycker jag att man bör läsa den. Om inte annat för att titeln är så himla bra. Sen levererar ju författaren Robert en brasklapp ganska direkt inledningsvis i texten om att det varken är en djuplodande zenbuddhistisk handbok eller ens någon vidare bra läsning för den som vill försöka sig på att sköta eller reparera en motorcykel. Den här boken, den handlar ju om en roadtrip som, alltså, som jaget i boken, som man inte ens har ett namn på, företer genom USA tillsammans med sin son på bönpallen. Och en del av resan åker de också med ett par andra personer. Och det är liksom tvådelat, för dels är vi med om själva roadtrippen, vi rör oss genom landskapet, och sen får vi också vara med i bokjagets inre monolog, eller kanske dialog med sig själv, där han avhandlar en väldig massa filosofiska spörsmål om vårt materialistiska samhälle, om att att vi inte bryr oss om till exempel att laga saker och ting, att vi bara ger upp och låter en droppande kran droppa, och man försöker liksom komma underfund med kvalitetsbegrepp. Vad är kvalitet för någonting? Och han har väldigt långa sådana tankar som liksom mal på under det att han är ute och åker. Och sen när han inte tänker, ja, då ska han försöka umgås med sonen, och sonen vill ju ingenting hellre än att pappan ska se honom och de ska få någon slags kontakt, vilket inte sker. Han är tvärtom ganska budus och, ja, nej. Så att när jag läste den där boken, alltså jag gillade inte hur han var mot sin son. Förstår han inte att grabben vill ha kontakt? Hur kan han vara sån? Men den där boken, den är fantastisk. Och storyn om den är också fantastisk. Eftersom den här motorcykelresan, den skedde ju på riktigt. Robert och hans son gjorde den här resan, så att den är delvis självbiografisk. Och sen några år efter det så vårdades Robert M. Persig på mentalsjukhus under ett par år för schizofreni. Tidigt 60-tal. Boken skrevs sen 1974, eller kom ut 1974. Över 100 förläggare sa, här du, det här är ingenting för oss. Nej. Eller så sa de väl inte. De sa, ja, men det här är ju intressant. Väldigt intressant, mycket, mycket bra, men passar nog inte in hos oss just nu i alla fall. Så. Men efter drygt 100 försök. så var det ett bokförlag som nappade, och resten är historia, som man brukar säga. Det här är en jättestor succé och räknas ju till en modern klassiker, helt enkelt. På vilket sätt har den där boken påverkat mig då? Ja, den har ju påverkat mig och motorcykelradion, skulle jag vilja säga. Eftersom motorcykelradion är ju ett hobbyprojekt som kommer sig av att jag håller på med olika slags podcasts, som i sin tur kommer sig av att jag i nästan 20 år jobbade med, alltså, vanlig ångradio i P4 allra mest. Och det jag alltid har gillat, det är någon typ av monolog. Det kanske inte är så himla kul att lyssna på för alla hela tiden, men jag gillar att lyssna på sån radio där en person berättar någonting. Och jag gillar att göra sån radio. I P4 fick man inte hålla på längre än 4,5 minut, max 5 på den tiden. Sen skulle det spelas en låt, nu är det väl 3:27 som gäller innan man måste spela en låt. Jag säger ingenting om det. Jag tycker det är bra med regler, det är bra för kreativiteten och det och sånt. Men för den som vill bre ut sig lite grann så blir det inte så mycket av den varan i så fall. Men precis som Robert M. Persigs person kan bre ut sig och sina tankar i boken, så kan jag bre ut mig och mina tankar om till exempel motorcykelåkning i den här podcasten, Motorcykelradion. Jag tror att jag har blivit inspirerad faktiskt. Därför att av sen och konsten att sköta en motorcykel. Därför att när jag åker själv, så även om jag naturligtvis har full koll på trafiken och på vart jag ska och vad som händer och kurvor, underlag och allt, så ibland kan man ju komma in i det där flowet där jag både är 100% närvarande chaufför samtidigt som det pågår någon slags mental process som jag inte får tag i förrän dess att jag stannar. Och då kan jag känna att jag har bearbetat jättemycket, jättemycket i, av det som pågår runt omkring. Det finns studier som visar att motorcykelåkning är väldigt bra. Eller motorcykelåkning, men framförallt motorcykelkörning, är bra mot allt från depression till ångest. Sen får man inte vara så mentalt nedkörd så att man är en fara i trafiken, men alltså stress, koncentrationsproblem, du vet hur det kan vara ibland, det är för körigt. Ja, men då är det ju perfekt att lite sakta och försiktigt glida iväg på sin motorcykel. Ta den där välbekanta vägen runt den lilla sjön eller bort till fiket. Med lite tur kanske sitter någon annan hojåkare där. Eller också med lite tur så gör det inte det. Får man sitta och dricka sitt kaffe i lugn och ro innan man styr hemåt och känner att livet är rätt gött i alla fall. Hur det är med den nya förälskelsen? Jo då, det är riktigt bra. Men jag förstår ju att det, alltså, jag har ju läst och hört att människor som byter partner, alltså mänsklig partner efter en massa år, kan finna det, alltså, samtidigt som det är äggande och spännande och fantastiskt trevligt och uppiggande och livgivande, så kan det vara lite så här nervöst också. Man vet inte riktigt hur allting funkar i alla lägen och så. Lite grann är det så att byta motorcykel efter att ha kört omkring på samma, som jag gjorde med Transalpen, väldigt, väldigt långt och länge. 12 eller om det blev 13 somrar. Alltså det tar ett tag. Det tar ett tag och göra sig ovan igen med allt som var så vant. Och det gör ju också då att den nya bekantskapen, den nya relationen, den är ju spännande och upphetsande, skulle jag vilja säga, i vissa lägen. Men också lite sådär, bara, jaha, hur blev det nu då? Ska det vara så? Det är inga stora grejer, men okej, 186 mil då. Hur har de varit? Det är klart de har varit bra. Är jag nöjd? Ja, jag är sjukt nöjd med den här motorcykeln. Dels därför att jag tror att oj, får slå mig lite för bröstet där. Inte för att jag är mallig, utan för att jag fick någonting i halsen. Dels är jag nöjd därför att jag tror att de som har ritat den här motorcykeln har utgått från en person som är typ 1,73 lång. Det vill säga, det är min längd om jag rätar lite grann på min kutiga rygg. Då ska det bli 1,73. Så att när jag sitter på motorcykeln så känns det helt perfekt, allting. Det är på rätt avstånd. Och mitt huvud med den numera inte fullt så godkända hjälmen sitter liksom i ren luft, i ostörd luft. Precis lagom ovanför vindrutan där det slutar virvla. Så att hjälmen är ju, den är känd för det, Schubert-hjälmen, C3an som jag har, och många andra av deras hjälmar för övrigt, för att vara tyst. Och här upplever man verkligen tystnaden på riktigt. Och böjer mig ner och lägger mig lite mot tanken och gömmer mig bakom den lilla rutan, ja, då är det nästan lika tyst då också, för att det inte mycket till turbulens under där. Några av mina bekanta, de har undrat och liksom, eller nästan påstått att jag kommer få ont i armarna, i handlederna. Eftersom det är lite mer framåtlutad körställning med lite mer tyngd och tryck på händerna och handlederna. Visst, det är lite grann så, det är det, men inte särskilt mycket. Och det kommer sig av, som jag pratade inledningsvis om, att jag också cyklar på racercykel. Så att jag har ju den där framåtlutade sittställningen även på den, med ibland då lite häng på handlederna, och det kan kännas i axlar och nacke. Nästan samma lutning är på kroppen för min del. Och det gör att för att man inte ska få för ont under cykelturerna så måste jag använda magmusklerna och liksom spänna emot lite grann. Och använder jag samma teknik på motorcykeln så blir det jättebra, inte särskilt ansträngande. Nu har jag i och för sig inte kört mer än, vad kan det vara, 15-18 mil som längst. Så att jag vet ju inte riktigt i långa loppet. Jag är van med ganska långa stinter från den här Transalpen. Så vi får se. Jag ska höra av mig igen efter nästa 30 mila stint. Den här rullar ju ungefär 40 mil på en tank. Så att, ja, men 30 mil vet jag, det fixar ju lätt på Transalpen. Så vi ska kolla med VFR:en till en annan gång. Om det går att köra 30 mil utan att kliva av, utan att man blir som en kokt märla eller någonting efteråt. Finns det något annat att säga? Ja, quickshiften. Jag lät ju montera på en quickshifter. Den här VFR 800 är den första modellen som Honda erbjuder med original quickshifter som tillbehör. Vilken grej! Alltså växellådan, det är ju lättväxlad ändå. Det är inga problem alls whatsoever. Men vad läckert det där är. Ah. Det är ju, särskilt när man fick köra några mil och komma in i precis de absolut bästa varvtalen och alltså hur mycket ska man accelerera och när och så. Så nu, det är som en dröm. Framförallt alltså, min bästa gren, det är i 70 och växla mellan 3an och 4an. Från 3an till 4an i 70-75 sådär. Det är en ren njutning. Den som har provat på det förstår vad jag menar. Den som tänker att det där vore fränt att testa har en skön upplevelse framför sig. Bekvämt, bra, praktiskt och lite coolt kan man väl säga. Liksom hela motorcykeln, bekvämt, praktiskt och lite cool. Jag har förstått av MC-tidningarnas tester att VFR 800 är en ganska ocool motorcykel. Men allting här i världen är relativt. Och det är klart, får man testa motorcyklar som är betydligt dyrare och har ännu starkare motorer och ännu häftigare komponenter, att det är klart att det får ju då sätta ribban. Då kanske den är lite ocool och lite tråkig och betraktas som en gubbhoj av en del. Men som den gubbe jag är så tycker jag att den är fantastisk. Den är sportig, sjukt bra vägegenskaper. Den är rapp när det behövs, den är silkeslen, drar från låga varv utan problem alls. Och sen har den ju den här så kallade turbon, alltså när den öppnar alla fyra ventilerna per cylinder vid ungefär 7000 varv. Någonstans där så ändras motorljudet, insugsljudet framförallt, som ändras drastiskt och så suger iväg riktigt, riktigt nice får man ju säga. Bra bett i bromsarna. Jag är nöjd. Om det är något som jag inte riktigt är nöjd med. Det skulle väl vara då att... Jag vet inte. Jag får återkomma, jag passar på den så länge. De här ljuden som det här avsnittet började med, det första ljudet är när man slår på tändningen. Det gillar jag, alltså det ljudet och själva effekten som kommer när varvräknaren går från noll och så slår den ända upp i taket och så tillbaka. Och alla lamporna tänds och det liksom klickar och låter och surrar igång. Det är som lite grann som jag tänker när de kopplade på strömmen till Saturnusraketen innan de skulle skicka upp folk till månen. Alltså på morgon där, bara slår på strömmen och bara allt tuffar igång. Så känns det. Sen gillar jag också, som sagt, ljudet när man stänger av motorn. Alltså det här. Och det är relativt. Nu är jag som vilken motorcykeljournalist som helst som tycker att VFR:en är lite tråkig för att de har kört något mycket värre innan. Och jag gillar ju det här. Och så blir det bara tyst. Transalpen, den lät ju... Så, ungefär. Alltså den, motorn snurrade något halvt varv till. Det var ju mer massa i svänghjulet helt enkelt. Den här har lite mindre massa i svänghjulet. Så att den... Så. Det gillar jag. Och med det känner jag att visserligen är massan intakt på mitt svänghjul, men att det känns som ändå som att det går på tomgång här på Motorcykelradion. Så jag stänger butiken nu, önskar välkommen åter inom väldigt, väldigt kort tid. Före den 1 juni så kommer ytterligare ett avsnitt att ha publicerats, och då kommer det handla i stort sett bara om Isle of Man och det som kommer att hända då. Lite grann om de som är där och kör, men framförallt hur Motorcykelradion kommer att agera, för då vet vi ännu mer. Och är det så att du som hör det här känner att du skulle vilja vara delaktig i det där Isle of Man-projektet på ett eller annat sätt, så går det jättebra. Har 2 stycken just nu lediga annonsplatser på motorcykelradion.se, och de får någon eller några gärna köpa av mig. I så fall så skicka ett mejl. Du hittar kontaktuppgifter på Motorcykelradions hemsida, eller också kan du dra iväg ett mejl till jennebo@jenneboradio.se. jennebo@jenneboradio.se. För en sak kan jag lova, att vi kommer att ha sjukt många som besöker oss på den här sidan, som vill lyssna på sändningarna från Isle of Man och det och sånt. Och du behöver inte ta ett extra banklån för att ha råd med de där annonserna. Jag lovar. jennebo@jenneboradio.se är adressen. Tveksamt om någon från Schubert kommer att höra av sig. Men de är välkomna också, som sagt. Ha det riktigt bra. Kör försiktigt och allt det där. Och ta hand om varandra i trafiken. Så hörs vi. Hej, svejs!